Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Okej, du lyssnar på Så vad händer med mig, Amat Levin?
And me, Jonathan Rollins.
Podden som håller dig uppdaterad på allt som händer inom kulturen, politiket, i samhället. Just nu lyssnar du på en grej till.
Yeah.
Vårt specialsegment där vi djupdyker i liksom enskilda, särskilt intressanta händelser. Det kan vara rap beefs. Mm. Härom veckan hade vi Maja Bredberg som var här och pratade om hållbar matproduktion. Men idag pratar vi med författaren, statsvetaren Barakat Gebrevariat. Hur mår du?
Du glömde värdegrundsentreprenören.
Sorry, det ska vi också ta med.
Många strängar på min lyra om man säger så.
Men du har ju varit i liksom centrum för, kan man säga, en av de största snackisarna, samtalsämnena inom kulturvärlden den här veckan. Mm. Välkommen.
Tack så mycket.
Välkommen.
Tack.
Jag tänker att vi börja med att snacka om själva händelsen. Vad det var som liksom inträffade. Men att vi sen lyfter blicken och pratar lite om de här efterföljande liksom reaktionerna på själva händelsen. Och vad de säger om Sverige och var vi befinner oss i den här frågan. Men om vi tar det från början. Det var under ett diskussionstillfälle i samband med Kulturnatt på Kulturhuset i Stockholm i lördags som allt där hände. Berätta, varför var du där? Vad var det ni skulle prata om?
Vi skulle prata, typ, det skulle vara så avstamp från Tintin-debatten. Jag tror hela inramningen var 10 år senare. Vad hände då? Vad händer idag?
Mm.
Det var typ inramningen.
Ja. Och du har sagt att liksom, du initialt var lite tveksam till att komma dit och vara en del av det där samtalet.
Mm.
Varför då?
Ja, alltså jag uttryckte mina reservationer. Jag kommunicerade min oro. Jag såg inte framför mig att det skulle bli ett fantastiskt samtal.
Mm.
Men vilket är helt okej, för att jag tycker liksom att att diskutera N-ordet, jag tycker det är låg nivå. Och jag är ute och föreläser alltså hela tiden, och i regel när jag föreläser så kommer det alltid upp några stycken personer och vill alltid prata om N-ordet.
Mm.
Och då har jag ändå förklarat så jag tänker bara att det är ett rasistiskt begrepp. Det känns så konstigt att sitta här och ens förklara det. Det känns som att vara en sketch.
Mm.
Jag är så här, har vi inte kommit längre?
Nej.
Och i panelen i sig så diskuterar vi liksom, hur ska man förhålla sig till ordet i gammal litteratur. Och jag hade liksom resonemang och svar och idéer på hur man kan förhålla sig till det. Inte bara idéer som jag har hittat på, utan som man faktiskt redan gör.
Mm.
Så det i sig var inte särskilt alltså sensationellt.
Nej, det är inte som att du hade problem att diskutera den frågan i sig liksom.
Nej, verkligen inte. Jag tycker att det är alltså, det är inte att jag skuttade till Kulturhuset, Stadsteatern och bara såhär, yay, vi ska diskutera N-ordet. Mm. Det var inte en sån vibe. Nej. Men jag kände någonstans efter att jag hade haft en konversation med dem, och de hade bedyrat att de hade stort förtroende för moderatorn, och att de såg framför sig att det skulle bli ett bra samtal med liksom, med liksom med hög nivå. Mm. Så tänkte jag så, okej, jag ger det en chans liksom. Jag tänker såhär, jag har gått 10 år. Kanske är det så att vi har liksom lärt oss någonting.
Frågan är absolut, man kan absolut känna att man blir trött på att diskutera frågan. Vi, jag och John i den här podden, eller till och med i våran förra podd, yeah. Det här måste ha varit så här 8 år sedan, så fick vi till och med säga till våra lyssnare att så här, för vi brukade alltid ha lyssnarfrågor med jämna mellanrum, rätt ofta så kom det upp versioner av så här, men hur ska jag tänka på kring N-ordet? När får jag säga N-ordet? Men om jag har en mixad son, får jag säga N-ordet då? Om jag får...
Eller halvafrikan, ja, som Stina Oskarsson säger.
Och så många olika varianter. Och till slut, och vi svarade på det här flera gånger. Men till slut så bestämde vi oss alla att bara så här, vet du vad, kan ni sluta skicka de här frågorna? Vi, liksom, vi har sagt allt som finns att säga. Det räcker.
It's like an obsession with it.
Och igen, nu är vi här 2024 och det är fortfarande ett brännande hett ämne. Och det kommer jag kommer komma tillbaka till det här, men att att Sverige ligger efter i den här frågan är väldigt, väldigt tydlig.
Alltså det är lite som kvicksand. Det är så här, du kommer aldrig därifrån. Och ju mer du engagerar dig i den här diskussionen, desto mer sjunker du.
Mm.
Och det är liksom den känslan jag har. Och också att den här gången så var jag inte ensam.
Nej.
Och jag har verkligen så här poängterat det flera gånger. Jag var inte ensam. Bara det faktum att jag visste att jag inte var där själv, det förändrade dynamiken någorlunda. Men också för efterhand nu när det har spridit så många felaktigheter och så vet jag att det var inte så det såg till. Det fanns andra människor som såg det här.
Just
och som
det.
Bevittnade liksom det här parodin till diskussion.
Och du sagt att initialt så var ju du också tydlig med att så här, det här är en diskussion du ville ha om mellan dig och typ Kulturhuset. Alltså du valde att gå offentligt med det, men att det ändå var Kulturhuset du vände dig till.
Verkligen.
Jag minns i din post som du la upp i början, så hade du ju blurrat ansiktena på moderatorn och på den andra paneldeltagaren för att på något sätt liksom.
Verkligen, alltså det var viktigt för mig att så här, det här handlar inte om dem. I så stor utsträckning som möjligt så ska jag anonymisera deras närvaro. Sen är det ett offentligt arrangemang som Kulturhuset Stadsteatern har gått ut med. Det fanns på deras hemsida. Så för den motiverade så går det att leta upp det.
Mm.
Men jag gjorde det. Jag blurrade ansikten och jag nämnde inte någon namn. Det enda gången jag nämnde, jag sa att moderatorn hyschade mig. Och det var i underkant att moderatorn hyschade mig. Och det var för att visa att jag sökte ögonkontakt med moderatorn. Och jag hade en vädjande blick. Men blev totalt ignorerad. Mm.
Men och nu, alla som lyssnar på det här och som är intresserade av den här frågan, de vet ju nu vilka det handlar om. För både den andra paneldeltagaren och moderatorn har ju själva varit ute i intervjuer och så vidare. Men liksom, du har ju då i efterhand också beskrivit att du hade vissa reservationer kring just moderatorn, alltså Stina Oskarsson. Vad grundade sig de reservationerna i? Jag tänker alla som lyssnar på det här kanske inte känner till henne och vad hon...
Jag har läst hennes resonemang innan. Hon har själv publikt berättat att hon röstat på SD. Visserligen i någon slags spelteoretiskt experiment. Men det spelar ingen roll. Det finns någonting som Karin Pettersson beskrev. Det finns någonting så undanglidande med henne. Men hon har liksom... Jag har sett hennes resonemang och hennes idéer som hon har liksom varit vokal med.
Mm.
Och jag bara så här, är det här en person som verkligen kan förhålla sig relativt neutral i den här frågan? Också, jag tänker inte på henne som den första personen som ska navigera de här komplexa frågeställningarna. Jag har aldrig förstått henne som en expert inom rasism eller diskrimineringsfrågor. Det finns så många andra moderatorer som man kunde välja in. Och varför just hon?
Ni som då inte känner till henne, hon är ju liksom en känd dramatiker, men som 2023 gick ut med att hon hade röstat på Sverigedemokraterna i sitt senaste val. Och vill ni läsa den texten i helhet, heter den "Därför röstade jag på Sverigedemokraterna". Det är så rätt enkelt att hitta den, det är Svenska Dagbladet. Och som Barakat var inne på, det var liksom... något form av spel eller kring så här, en markering mot Socialdemokraterna mm. i att ja, bara ett uppvaknande, försöka göra skapa ett uppvaknande för Socialdemokraterna genom att rösta på SD, vilket är så här, en intressant resonemang för att det, så här, det hjälper fortfarande till att ge SD makten, det här partiet som du säger mm. i alla fall att du inte står bakom fullt ut.
Has she ever like publicly spoken in like a racist way or anything like that? Like where does is it publicly known where she stands on the race question at all?
Nej, men alltså jag vet, för mig är det så här, om någon röstar på SD och alltså är en av dem som hjälper till att ge det här partiet makt, som vi alla vet racist, har liksom yeah. nazistiska rötter och driver, det ser vi ju nu, driver fram en fascistisk politik.
Yeah.
Då, vad du liksom känner i ditt hjärta kring liksom rasism, om du har för, det skiter jag ju faktiskt. Du hjälper ju till att ge de här människorna makt. Så. Yeah.
Exakt, men jag ska också säga så här, eftersom Kulturhuset bedyrade att de har förtroende, de sa att de gav mig liksom anledning att tänka att men det här kan nog bli bra ändå. Så gick jag med på det. Jag tänkte så här, det är inga problem, vi går dit och så diskuterar vi. Jag tycker inte att det här är liksom den mest intressanta frågan vi har i Sverige. Och det var också roligt, för det var en återkommande trop i diskussionen att det här är en meningslös symbolpolitik. Varför pratar vi om det här? Då sa jag, men varför är ni här då? Om det är så meningslöst, om det bara är symbolfrågor, varför är ni här? För jag tycker inte att det bara är symbolfrågor. Jag tycker att det här är viktiga frågor. Jag tycker bara inte om hur de, jag tycker inte att de ramas in på ett värdigt sätt.
Så det är det som då
fick i regel ska tilläggas.
Det är det som då till slut fick det att tacka ja, är att så här, Kulturhuset var med och ändå så här, jo men det här kommer bli bra.
Ja, det var mitt förtroende för Kulturhuset Stadsteatern som gjorde att jag tackade ja till det.
För man kan ju tycka liksom vad man vill om, jag har inte sett Stina Oskarsson moderera andra samtal, hon kanske är en jättebra moderator i andra sammanhang, men jag kan ju hålla med om att det är i en sån här diskussion där det finns två parter.
Yeah.
Och man kan ju anta vad du står i den här frågan. Man har med Ola Wong och man kan, känner man till honom, så kan man anta vad han står. Yeah. Och man kan anta att han inte kommer hålla med dig. Och tvärtom.
Yeah. Vilket och då, är fullt rimligt. Han är där för att göra sitt jobb.
Och det är ju en debatt.
Jag är stolt över Ola Wong. Jag tycker att han gjorde liksom sitt jobb. Han är där för att argumentera från sin ståndpunkt som jag känner till sen innan.
Och är det en debatt ska det ju självklart finnas två
absolut.
Parter. Men därför är det ju då lite speciellt att moderatorn så tydligt har så tagit ställningen då för SD. Det finns ju... Men och bara för att ha det förare till protokollet, så som jag var inne på tidigare, ni i den här podden kommer ju höra Barakats version, Stina och Ola har också skrivit sina versioner, de är bara en googling bort om man är nyfiken. Ola har skrivit på Kvartal, den sajten, Stina har låtit sig intervjuas av många, bland annat Riks av alla kanaler, alltså ni vet SDs propagandakanal på YouTube, det kan man lyssna på om man vill.
Så sounds att ni vet. Like just taking a side.
Nej, men det, right. det är bara intressant i sammanhanget att säga, aha, oh, intervjun kom med Riks, okej.
Okay. Yeah.
Men, så då liksom bakgrunden, sen är du väl där och du har berättat lite grann om hur samtalet gick. Ni diskuterade de här frågorna som du tycker ändå är viktiga liksom. Men när är det känns som att samtalet börjar spåra lite eller gå
alltså go jag, left? Och jag har sagt det också, jag tycker alltså, använda att använda n-ordet var så här, droppen som fick bägaren rinna över. Alltså jag, för, alltså, jag det var överlag när frågorna fanns, när frågorna ställdes rättare sagt. Ni får ursäkta mig, jag har sovit lite alltså. Min hjärna går på typ så här 30%. Så var det, alltså en fråga som ställdes till exempel var, vad ska vi kalla Pippis pappa?
Mm.
Det var ganska tidigt. Och då sa jag så här, Pippis pappa. Så jag började med att... för mig är det viktigt att skapa en trivsam atmosfär för alla som är där. Så jag liksom, det var lite så här med glimten i ögat. Men jag märkte redan då att så här, okej, det här är inte ett sånt rum.
Mm.
Så man, vad ska man kalla Pippis? Jag bara så här, Pippis pappa. Men sen sa jag så här, min poäng jag försöker göra är liksom att han kallas redan för Söderhavskungen. Jag bara, det finns så många andra saker han borde kalla. Han borde gett ett namn som Pippis pappa. Jag fattar att det är en del av Astrid Lindgrens berättelse att han är frånvarande. Men jag började problematisera. Jag bara, den riktiga frågan här, det är inte bara att en ordet förekommer i Astrid Lindgrens böcker. Det är det faktum att historien berättelsen, narrativet är rasistiskt i sig. Det här är en vit man med oklara meriter som åker till en påhittad ö i Söderhavet och blir kung över svarta människor. Mm. Det är det som är den koloniala berättelsen. Och det var alltså ingen följdfråga på det. Det föll liksom helt platt. Det var ingen så här intresse från Moderaterna att be mig så här, utforska vidare mitt resonemang eller så här, det där är en bra poäng du gör, vill du berätta lite mer? Alltså, det fanns inga sådana inslag överhuvudtaget.
John, du som är amerikan, känner du till, vet du vad hennes pappa kallades i böckerna?
Yeah.
Ja. Okej, okay, bara så att du hänger med.
Och samlar vi ett resonemang kring så här, hur ska man då förhålla sig till det när det kommer till barn? Då säger jag att ett minimum är att kontextualisera det, att lägga in ett förord. Igen, nu vet jag inte, jag har inte läst de senaste upplagorna, det är möjligt att de har ett förord nu. Ja, man lägger in ett förord, man kontextualiserar, man lägger in en slags förvarning eller en förbereder personen som läser den för någon slags psykologisk beredskap och säger så här, i den här litteraturen kommer det förekomma rasistiska ord, det finns också ett narrativ här som bygger på koloniala idéer där liksom vita personer placeras högst upp på hierarkin och så vidare och så vidare, men allt det här bara så här föll platt.
Och det där har man ju sett, de här ändringarna, det är ju inte minst det liksom gamla Disney-produktioner så förses de ju, om jag inte minns fel nu, med en slags varning eller en förklaring att alltså, det här innehåller rasistiska stereotyper.
Oh, apology.
Och de gamla grejerna, så det behöver inte, diskussionen tycker jag så ofta går mellan att så antingen ska man, är det helt oviktigt och oproblematiskt och man får inte röra det alls.
Ja.
Eller så är det censur och vi ska liksom stryka ord och vi ska ta bort böcker ur biblioteket, vilket typ ingen argumenterar för.
Nej, verkligen.
Utan det finns ju så mycket man kan göra däremellan och den här Disney-lösningen tycker jag är rätt bra för att vissa av de här gamla Disney-grejerna, de är ju sjukt rasistiska om man kollar på hur de framställer typ judar eller svarta. Eller,
ja, exakt.
Och att visa dem fortfarande, men förse dem med att det här är kontexten. Det här bör ni veta när ni kollar på det här. Så här såg världen ut när man gjorde de här produktionerna.
Liksom. Och det är en sån här grov förenkling att ingen av oss har sagt att det bara handlar om ordet. Ordet är glasklart rasistiskt. Det är ingen gråzon. Det är liksom det är så allmän tankegods att det här är ett rasistiskt ord. Och jag försökte i flera tillfällen liksom så här, komma med så här resonemang kring hur man gör med äldre böcker. Att man ändrar. Och så gjorde hon en jämförelse mellan vad då ska vi inte använda typ Martin Luther King så här, när han säger negro. Och då var jag så här, det är inte samma ord. Ja, alltså jag bara säger, det här är så, där har du ett exempel på så här, det här är en person som inte är
somebody tillräckligt kompetent.
Det var hennes fråga. Det här, hon är inte tillräckligt kompetent för att föra den här konversationen. Det här är grundläggande antirasism. Och veta att negro och n-ordet inte är samma ord.
Nej.
Och att det används på helt olika sätt.
Precis. Och det är det här som, när man blir trött på den här diskussionen, det, är så här, det här har vi ju också förklarat. Så, det här har ju skrivits om nu i Sverige till och med under många, många år, skillnaden mellan de här sakerna. Men det är som att det inte riktigt tas in. Och så får man, det är klart man blir trött på att få en sån fråga. Okej, okay, here we go again, så ska jag bryta ner det.
You know what the problem is? They don't want to embrace Sweden's racism in any of this stuff. So it's easy to deflect to Dr. Martin Luther King saying negro. It's like, that word here is different than that word in another place. Yeah. So we can talk about the Swedish version of the word that's used all over the world and dig into the Swedish problem. But they never want to do that because, you know, it wants to be seen as a utopia.
Men det finns ett ord som forskare använder. De kallar det för informerat ointresse. Det är att människor vet. Det är bara att de är inte, de håller inte med och de är inte villiga att acceptera premisserna.
Men så det låter som, och det är alltid så svårt när man pratar om en sån här händelse. Jag kommer ihåg, på våran podd så pratade vi om en händelse där John var med på en stand-up-klubb som blev väldigt mycket dramatik kring för ett par år sedan. Och hur svårt det var för oss andra som inte hade varit på plats att så här, ha en känsla för stämningen
just
i rummet.
Det,
för det, man läser en persons version, okej, det verkar vara så. Man läser en annan person, aha, det verkar vara så. Men utan att vara på plats så vet man ju inte exakt hur stämningen var. Det låter ju på dig nu när du berättar som att det är så här, det är som att en ordet var liksom kulminationen.
Ja, alltså, och jag har beskrivit det på Aftonbladet som att det var flashback-liknande. Det här att hon beskriver det som ett knytkalas där publiken var, att det var så här värdigt och initierade frågor och att jag beskrivs som i negativa termer. Det tycker jag är alltså intellektuellt ohederligt sätt att beskriva hur det gick till. Alltså det här, det finns ett scenario som man pratar om på Svenska Dagbladet till exempel. Det är att en vit man, rosenrasande. Alltså han bokstavligen knyter händerna. Han går in och så börjar han liksom så här, han var alltså visibly mad. Han var verkligen upprörd. Och han sa, han var själv från industri. Så han började med att säga, för det första han bara, jag tycker att ni använder för svåra ord. Han var själv från industrin. Han bara, berang, alltså han kallade mig för berang. Sen jag bara, berang. Sen hon bara, barakat. Han bara, ja, jag var barakat. Så sa jag, han bara, ah. Och så fortsatte han. Han hade någon berättelse om att en av hans närmaste vänner hade blivit mördad i terrordådet i Bryssel. Och han bara, varje gång jag tar upp det här, då blir jag mött med lågaffektivt bemötande. Han var väldigt upprörd. Och så här, jag härmer inte honom för att jag är nära honom, utan det är bara för att beskriva hur situationen var. Och det här är också det intressanta, att jag beskriver som att jag avvisade honom. Jag var den enda i panelen som det första jag sa där, jag beklagar din sorg. Jag sa det två gånger, jag beklagar din sorg. Han gav mig en liten nick så här. Men vad sa jag så här, däremot delar jag inte din upplevelse av den efterföljande debatten. Vad är det du egentligen ville se? Något åt det hållet. Och han bara, jag vet inte. Han bara, så satte han sig ner. Han var verkligen upprörd. Och då så säger, alltså, you can't make this shit up. Och då säger Stina någonting i stil, men vad är din fråga? Han bara, jag vet inte. Han bara, jag är bara så här. Vet, så här väldigt, så här. Han sätter sig ner och så säger hon, jag förstår. Hon bara, du vill alltså prata om svenskhatet, säger hon. Så hon öppnar upp den där Pandoras aske. Alltså det var som att det var regisserat. Jag missade att det var det jag tänkte med mindfuck. Det var det jag menade. I mitt huvud var så här, vad är det som händer här? Och då säger han, då säger han, tack! Han bara, tack för att du ger mig orden. Tack för att du hjälper mig att berätta. Och då liksom sätter sig det här narrativet att jag var en överlägsen elitistisk medelklassperson som sitter i maktposition. Hon beskriver mig som en maktperson. Medan jag, du vet, alltså, vid två tillfällen bara, jag beklagar din sorg. Jag är ledsen att höra att det här hänt. Men istället framställs jag som icke-empatisk och avvisande. Så det sätter sig liksom en bild av mig som impulsiv, som aggressiv. Jag använder ord som typ att jag var höjde rösten, att jag var upprörd, att jag stormade ut, jag röt ifrån. Ni såg i videon. Det enda jag ser i videon är så här, någonting i stil med att du filmar bara för att du ska lägga dig i kvartal. I called it, jag är en profet. Jag var jättelugn, jag gick därifrån för att jag tänkte, det här är inte en värdig diskussion. Och innan jag gick, jag ska bara säga det här, jag sökte ögonkontakt flera gånger med Stina. Jag tittade på henne och så sa jag så här, jag lämnar det här samtalet nu, för du har någonting i stil med så här, du har ansvar som moderator att skapa en psykosocial miljö som är hälsosam för mig också. Det är det ordet jag har använt, psykosocial miljö. Och hon bara så här, sa någonting i stil med, du behöver inte, du har, jag kommer inte ihåg vad hon sa. Och så sa jag så här, men då lämnar jag. För den här personen som beskrivs som otroligt vänlig också. Alltså alla de här vita karaktärerna i den här berättelsen som hon planterar beskrivs som snälla, vänliga. En annan vit man, han skrek rakt ut, du utövar härskarteknik. Så det var oreglerat. Och de här personerna, jag sa bara så här, du behöver inte använda n-ordet. Du kan säga, du behöver inte säga ordet, du kan säga en ordet, sa jag första gången. Han var, nej, jag ska fortsätta säga, han fortsatte säga. Jag var okej. Den andra personen säger så här, okej, jag var igen, du behöver inte säga en ordet. Jag var, du behöver inte säga ordet, säg bara en ordet. Han var, nej, det ska sägas. Han hade ett resonemang med att det har inte alltid varit rasistiskt. Då sa jag så här, det stämmer inte, det har alltid varit ett rasistiskt begrepp. Han sa, men förut på 50-talet, ja, men det har huvudsakligen att göra med att det fanns inga, det fanns liksom inte en tillräckligt stora mängd svarta människor som kunde säga ifrån. Det betyder inte att det inte var rasistiskt. Så jag bara, men säg bara en ordet så kan vi gå vidare. Så lyssnar jag gärna på vad du har att säga. Och sen sa jag, det här ska jag också, måste jag få säga. Jag vet att ni ser när killen pratar.
Nej, go for it.
jag kan bara hålla käften någon gång. min sista grej jag vill säga är bara att där och då minns jag att jag tänkte, jag bara så här, jag ska vädja till hans empati. Så jag försökte appellera till hans empati. Så jag sa så här, varför är det så viktigt för dig att säga n-ordet när jag berättar för dig att det här gör mig ledsen och sårad? Varför känner du ändå att det är viktigt att säga det? Jag bara så här, jag berättar för dig. Det här är ett ord som är sårande. Det gör mig ledsen. Det är ett rasistiskt ord. Fortsätt det. Och det var då hon sa så här, låt han tala till punkt. Det var då jag sa, men okej, då bryter vi. Det är alldeles uppenbart här att moderatorn inte är intresserad av min att skapa en psykosocial miljö som är hälsosam för alla deltagare.
Did you think that it was gonna continue being said by people as they came up?
Ja, ja. Därför att det fanns liksom ingen...
Because nobody but you was saying.
Ja, det var oreglerat rum. Och det är så här, jag ska inte behöva ta det här ansvaret. Och ansvaret är till syvende och sist arrangören. Och arrangören har bett om ursäkt. De har accepterat att de gjorde en miss. Vi borde ha markerat mot att rasistiska ord används. Och om man glömmer bort att det är ett rasistiskt ord. Om en person säger så här, jag skulle verkligen uppskatta att du inte säger så här. Men du ändå fortsätter göra det.
Mm.
Det, jag tycker det är säger foul. Det är säger ett tecken på bristande empati och lågt perspektivtagande.
Så vad, de som då är på någon form av motståndarsida och som argumenterar för att liksom...
De som står på rätt sida av historien.
De som argumenterar för att... ja, fast liksom, det här är en diskussion om N-ordet bland annat i litteraturen. Är det inte under det paraplyet okej att kunna säga ordet? Det är, med tanke på att det är ordet vi diskuterar.
Ja.
Vad känner du kring, liksom, ja, kring den frågan?
Ja, absolut. Jag tycker bara så här, vi alla vet vad N-ordet betyder. Det är bokstavligen en bokstav mer än det originala ordet. Så att jag tycker inte att det behövs. Och hade arrangören och Stina Oskarsson tyckt det, då hade de skrivit ut ordet i inbjudningarna i hennes frågeställningar, vilket hon inte gjorde. Så det går alldeles utmärkt att prata om N-ordet utan att säga N-ordet. Och sen kommer vi något tillfälle när det kommer till historiska texter behöva förhålla sig till det. Och den diskussionen tar jag gärna efter att vi är klara med det där. Men jag tycker att det där är ett argument som inte riktigt håller.
You don't think some people don't feel the same way? That is a hurtful word? Like there's some people that might not feel the same way as you.
Are they into a hurtful word?
There's some people that might not feel it. It's
yeah,
a
of course.
Word.
Alltså, ja, absolut. Och det är så här, det enda jag kan göra det är att säga liksom så här, vi behöver inte säga ordet. Vi alla förstår här. Min poäng är att vi behöver inte ha en diskussion eftersom vi vet vad en ordet betyder. Jag har berättat oräkneligt antal gånger om mina erfarenheter att bli utsatt för rasism som svart. Jag har gjort det senast för bara 2 månader sedan på DN. Jag sa, jag blev kallad för N-ordet. Alla vet vilket ord jag refererar till. Och jag vet att det finns en så här bedräglig retorik kring att om vi inte säger ordet så censurerar vi rasismen. Och jag ska också så här villigt erkänna att jag har haft perioder där jag själv har flörtat med den tanken. Där jag har liksom varit förförd av den idén. Jag hade också tänkt så här, är det inte så att när vi säger polisen kallar mig för N-ordet att vi censurerar deras rasism? Jag har landat i att jag håller inte med. 1, alla vet vad det betyder. Och 2, genom att inte skriva ut ordet så synliggör vi rasismen. Det är genom att inte skriva ut ordet som vi poängterar att det här är ett rasistiskt ord. Så det är ett sätt att faktiskt synliggöra att det är ett rasistiskt ord. Så det viktigaste för mig är att man behöver verkligen inte säga ordet. Nej. För att alla ska förstå vad det betyder.
I skriverierna om allt det här så har det gjorts en stor poäng av att, om jag förstår rätt, återigen bara att ha följt allt det här. Att det var 2 personer som använder N-ordet, varav den första personen beskrev sig som halvsudanes. Stina Oskarsson refererade till honom som en halvafrikan. Och man kan ju, så här, återigen utan att ha varit där, man kan ju påpeka, det tycker det är värt i sammanhanget, Sudan, ett massivt land, väldigt många olika etniciteter i det landet. Bara för att man är sudanes är inte necessarily att man är svart. Alltså det finns ju väldigt mycket araber exempelvis i Sudan. Verkligen. Nu igen, jag har ingen aning om den här personen, han kanske är liksom är svart, ser på sig själv som svart. Så jag säger ingenting om det, men jag tycker bara det är värt att föra till protokollet på något sätt.
Han presenterade sig inte som svart, kan jag tillägga. Och jag känner inte igen den här historien om att han var halvsudanes. Jag har inget som helst minne av att det uttrycktes på plats. Så att jag är hög. Jag kan inte minnas att det sades. Jag kan inte minnas att det var det som framförallt. Och jag sa bara så här, när han började berätta om det så sa jag så här, du behöver inte säga N-ordet, du kan bara, eller jag sa någonting, du behöver säga, du kan säga N-ordet. Jag föreslog, du kan säga N-ordet, jag vädjade till honom. Han fortsatte, men nej, jag ska säga det, så han det flera gånger. Och då märkte jag så här, okej, okay. Det var då jag började liksom titta på Moderatorn och tänkte, okej, det här är oreglerat. Stiga in, det är jätteenkelt att säga så här, varsågod och framför ditt resonemang, men i det här rummet så är det viktigt för oss att bla 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 bla, använd en ordet vi alla förstår vad det betyder, men för all del, säg din poäng. Och sen började liksom diskussionen handla om Mona Sahlin och Reinfeldt och, alltså det fanns en så här ilsken underton hela tiden som verkligen har försvunnit från diskussionen eftersom Stina Oskarsson liksom har planterat en berättelse där jag är den aggressiva och det är en snäll och vänlig publik.
Ja, Det låter också som att det var väldigt spridda. För om man tänker att diskussionen ska handla liksom om litteraturen och N-ordet och Pippi och... Så det är Reinfeldt och Mona Sahlin och det är svenskhatet och det är väldigt bred diskussion. Det får man ge dem att man tar in allt möjligt i det här sammanhanget liksom.
Jag ska bara säga så här, hon använde ord som att Barakat ansåg att jag skulle tystat mannen och gett honom plats istället.
Mm.
Alltså det här sättet då, att jag var väldigt irriterad, högljudd och gick demonstrativt i rummet. Han reagerade ändå häftigt. Och hon sa, några sa till och med, jag förstår inte orden du använder, Barakat. En person sa, jag förstår inte orden du använder, Berang.
Mm.
Och riktade även den kritiken mot Ola. Och jag ska säga så här, jag är väldigt känslig för den typen av medskick. Så det första jag sa till honom var, jag vet inte exakt vad i mina ord som var akademiska eller svåra att förstå. Men det första jag sa, jag tar med mig det du sa och jag ska tänka på det.
Mm.
Alltså allt det här försvinner och liksom målar upp mig som lättkränkt, som aggressiv, som impulsiv och som oresonlig och som sträng tillrättavisande. Och det är för mig dog whistling. Det är liksom att prata i de här termerna mot en målgrupp som inte behöver mer för att göra en rasistisk tolkning av en svart person är milt uttryckt djupt oansvarigt.
Så att den här då personen som du inte minns presenterar sig som en halv sudanes.
Ja, jag minns
men som
inte.
Liksom,
jag hörde inte det.
Nej, men det är det som de har. I alla skriverier så gör de ju en stor poäng av det. När man kokar ner det till en tweetform, då blir det ungefär som att en halv svart person använde N-ordet och det var nog för att Barakat skulle storma ut. Det är ungefär
det är så långt ifrån liksom sanningen man kan komma.
Men det är ju, den frågan i sig är ju intressant om liksom... För det knyter ju an till det som man så här, 2014 brukade prata om som TF, tolkningsföreträdare.
Ja, exakt,
alltså vadå, om man själv är svart eller anser sig vara svart och man berättar om vad man själv utsattes för som barn och man väljer att beskriva det i termer av att då säga ut hela N-ordet, ska man liksom inte få göra det? Är det som många vill, I guess, lyfta?
Exakt. Och det, jag har sagt till många så här, bröder och systrar, inte riktiga bröder och systrar, metaforer.
Oh, we get it.
Vi har haft många diskussioner där jag har sagt så här, bro, du behöver inte säga ordet. Liksom, så här. Du kan ändå få igenom ditt budskap. Vi har haft många sådana diskussioner, det är inga konstigheter. Och jag har själv tagit det beslutet att eftersom jag vet, det här är grejen. Många av de här människorna, de drivs av någon slags normativ idé om hur människor borde reagera. Men det är en sociologisk sanning att om jag går in i ett rum och använder det ordet frikostigt så kommer människor att bli sårade och de kommer liksom bli triggade. Det kommer sätta igång barndomstrauman. Och det här är ett ord som gör någonting med människor som har drabbats av rasism, som drabbas av rasism. Så min poäng också är, det är en sociologisk sanning. Om Stina verkligen tror så starkt på det här, kom hem till mig på middag. Vi bjuder på middag. Mm. God mat. Mm. Halv afrikansk mat, om du så vill. och resonera för det här. Alltså framför min släkt. Berätta liksom så här. Säg ordet. Berätta hur du tänker kring det. Och så får du se hur människor kommer reagera. Och det, jag blev hela tiden kodad. Även av kulturhusets representant. Jag blev kodad som arg hela tiden.
Mm.
Var inte arg. Jag ser att du är arg. Och jag sa flera gånger. Som svart, vi har ett bredare register. Jag känner mig ledsen, besviken och sårad. Jag är inte arg.
Mm.
Jag önskar att jag hade det i mig, att jag stormade ut och därifrån. Mm. Jag vet att det bor i en svart kropp. Alltså den dagen... den dagen, jag ska också berätta när väktarna kom upp, de tillkallade väktare. Jag minns hur jag agerade. Jag gick in mot hörnet, för jag var inte kvar i rummet. Jag gick in mot hörnet och satt liksom så här, försökte göra mig så osynlig som möjligt. Alltså det här gjorde jag omedvetet. Jag lade märke till det efteråt, att jag var så här... För att min oro var såklart, om de kommer så kommer de... Jag har varit med om det tidigare, att det är jag som blir.
Mm.
Jag är den som blir. Jag behöver inte förstå det. Så att, liksom, och jag ska också lägga det här i annan kontext. Att jag höll en föreläsning på en stor skolkonferens för drygt en vecka sedan. Och hotbilden mot mig var så stark att de, efter att uppdragsgivaren konsulterat med säkerhetsavdelningen, valde att ta in uniformerade poliser i samband med min föreläsning. Mm. Så det är på den nivån det här är.
Mm.
Så det här är inte någonting vi hittar på i huvudet. Och när väktarna kom så kände jag samma känsla. Så jag backade. Alltså att jag skulle så här storma ut och ryta ifrån. Mm. Så här,
nej, det är inte så visst. Liksom, om man känner dig lite grann så vet man ju också att du är en väldigt lugn person. Jag skulle aldrig beskriva dig som personen som så här, bara, the angry black guy som så här, stormar ut ur ett rum. Yeah, exactly. Det är också intressant, men vi kan komma lite till det, tillbaka till det här ett narrativ som sätts, för det är intressant också.
För
men...
att jag skulle snarare alltså, bestämt hävda att jag hade liksom orimliga mängder tålamod.
Mm.
Jag är i regel överpedagogisk. Och jag satt där och hörde liksom, jag befann mig i någon slags flashback-liknande konversation som var oreglerad och omodererad. Och jag höll ändå liksom lugnet. Jag har lärt mig hålla lugnet. Jag vet att det är bestraffande att som icke-vit eller som svart, speciellt som man, att uppvisa ilska. Det krävs väldigt lite för att du ska koda som arg.
Mm.
Och det i sin tur kan ha materiella negativa inverkningar på en. Mm. I form av att till exempel du blir stoppad av polisen eller att du blir liksom eskorterad ut från huset. Det är de bilderna jag har i huvudet. Det är den oro jag har.
Mm.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Så att igen, de här, det har ju fått... Det är så intressant. Jag säger intressant hela tiden. Jag förstår att det inte kanske känns intressant för dig som är i centrum av skiten. Men det är speciellt om man kan uttrycka det så att se hur skilda uppfattningar och reaktioner det blir på det här. Alltså, du har ju i ditt inlägg fått en hel del kärlek, en hel del stöd. Men sen så har du också en hel del skit och folk som skriver taskiga grejer och så vidare. Sen när man kollar på andra ställen på nätet så är det också mycket... rent ut sagt hat liksom, mot dig efter det här. Det finns också en mindre grupp människor som jag har sett. Jag har ändå sett en handfull sådana reaktioner i stil med att folk tycker att det du beskrev i ditt inlägg lät jävligt grovt. Det här med att du har blivit utsatt för rasism. Men som sen när de har fått se andra vittnesmål känner att aha, men vadå, det där var väl inte så farligt.
Nej.
Eller att liksom personer som... om jag tolkar dem rätt, delar din uppfattning om att N-ordet är förkastligt, men som tycker att typ sammanhanget det fördes fram i gör att det borde ha förmildrats på något sätt. Vad känner du kring den
sortens? De var inte där, de agerar på en felaktig bild av sammanhanget till att börja med. Och det andra är att, för mig handlar det om att lämna en diskussion som inte var hälsosam, som inte skapade en hälsosam atmosfär för mig också. Mm. Och det var i den meningen inte särskilt dramatiskt. Jag gick bara därifrån och tänkte så här, look, jag har fejdat mig.
Mm.
Jag har strykt min skjorta. I'm looking good, I'm smelling good.
Jag hade tänkt hänga
på kulturen.
Ja, precis. Du är too bomb, man. Talk about your fame, man.
Saying, alltså, vi hade tänkt liksom så här, hänga på kulturen, dricka lite rödvin, socialisera, och ha kul. Allt det här följde liksom, gick i kras. Vi liksom åkte hem, så här, jag åkte hem med liksom otroligt negativa känslor i min kropp. Och så här, att människor inte förstår att jag alltså, jag ska inte säga varje gång, för det händer inte varje gång. Men så ofta när jag är ute och föreläser exponeras för det här ordet. Det här är bara ett ord, men jag exponeras också för mycket rasistiska tankefigurer, rasistiska idéer. Att inte människor förstår hur det här så här sätter sig, hur man blir utmattad av det. För mig är det ytterligare ett tecken på att vi har så låg omtanke, alltså väldigt lite omtanke om icke-vita människors liv i det här landet.
Det är ju en... Alltså, när jag först läste om det här så skrattade jag lite bara för att när det kom till att, jag tror att du beskrev det eller om du beskrev det i någon intervju, att när det kom till publikfrågorna, att det var då det spårade. Och jag skrattade åt publikfrågorna, för jag visste, jag som också har gjort en hel del, inte föreläsningar så mycket, men jag har ju pratat mycket kring min bok och har ju varit runt i hela landet om den. Och det är jag skrattade bara för att jag vet att det alltid är en sån gamble när det kommer till publikfrågorna. Yeah. Det kan dyka upp vad fan som helst.
Liksom. Ja,
och jag har också fått vissa frågor där man bara säger, wow.
Yeah.
Okej, okay, det är den här nivån vi ligger på. Alltså, jag minns ju en fråga, jag tror det var i Kungsback, och den var inte illa menad. Jag tog den inte som en illa menad fråga. Det blev ingen kontrovers kring det, men jag blev lite bara chockad över så här, vart ligger egentligen nivån kring de här frågorna? Min bok då, som heter Svart historia, diskuterar liksom svart afrikansk historia, och det var en kvinna i publiken som räckte upp handen och bara, men du pratar hela tiden om svart, men när jag kollar på dig så är din hudfärg är ju brun. Och jag bara, okej, det här vi pratar om. Och då lyckligtvis så hade ju den här kvinnan en vit kofta på sig.
Mm.
Så jag kunde ju ganska enkelt bara säga, ja, fast du kanske inte vet det, men du kallas ju också vit.
Ja.
Men din faktiska hudfärg är ju inte som din kofta.
Precis.
Liksom. See how that works.
Did you say that?
Ja, men jag sa det. Inte fullt så.
Alltså, jag har också sagt saker som typ, förut brukar jag använda det här exemplet, typ, om du heter Lars, och jag väljer så här, utan ditt samtycke att kalla dig för Lasse, och du säger till mig så här, jag vill inte bli kallad för Lasse, jag heter Lars. Och om jag fortsätter kalla dig för Lasse ändå, vad är jag då?
Problem.
Jag är en asshole. Yeah. Alltså, jag har ingen empati, jag är inte intresserad av hur du ser på saker, jag har ingen omtanke.
Nej.
Jag har lågt perspektivtagande, framförallt så är jag bara helt enkelt en skitstövel. Jag bara, det är, alltså, om vi verkligen ska ta ner det, om vi ska ta bort rasismen och rasistisk historia och exploatering, folkmord, kolonialism i ekvationen, låt oss göra det för liksom, resonemangets skull, skulle du ändå fortsätta kalla personen för Lasse? Rimligtvis så kommer majoriteten av er svara, nej, det skulle jag inte göra, för det är fel.
Nej,
så interagerar man inte med människor.
Nej, och det tyckte jag, det var, tror jag, Karin Pettersson tog upp det i sin text på Aftonbladet, där hon gick emot då Stina Oskarssons beskrivning, där hon försöker positionera det som att det här är liksom någon slags yttrandefrihetsfråga, med att så här, självklart när vi är i, Karin Pettersson menar jag att självklart när vi är i liksom offentliga rum, i klassrum, i liksom paneldiskussioner, så finns det en grundläggande liksom hyfs som vi för oss med.
Verkligen.
Och att inte använda n-ordet inkluderas ju i det. Att hon som kvinna skulle liksom säga att jag vill inte höra vissa ord här, liksom kvinnohatande ord, och någon i publiken skulle insistera på att ändå använda det, då skulle nog de flesta moderatorer ändå reagera. På samma sätt om det var någon som använde ett antisemitiskt uttryck gång på gång, det hade också fått en del reaktioner antagligen från moderators håll eller arrangörs håll. Liksom.
Och jag ska bara säga snabbt, ni kommer bara säga att han säger allt han säger snabbt, ska han prata 12 minuter. Typ. Jag ska bara säga snabbt också att jag är själv moderator. Jag har länge liksom, arbetat som moderator. Att vara moderator ingår också att skapa en inkluderande miljö. Alltså att jag har själv till exempel i olika sammanhang, jag har till exempel mailbondat med snubbarna i och det här är liksom moderation av högre skolan. Men att jag har fått kritik för att jag har varit så här, jättegullig mot snubbarna och sagt så här, tell me more, det här är så intressant. Mm. Och sen mot kvinnorna har jag sagt, okej, nu är tiden slut och så vidare. Och då har jag fått liksom, jag har fått kritik om att så här, du skapar en ojämställd balans i ditt sätt att moderera. Och jag fick ta till mig det och lära mig mer. Och att inkludera handlar väldigt mycket om att talartiden, är den rimlig, får alla följdfrågor, finns det liksom subjektivitet i ditt sätt att hantera, och man ska vara väldigt vaksam kring det, för om man delar en åsikt i gemenskap med de här människorna som är i panelen, vilket de uppenbarligen gör med Ola Wong och flera i publiken, så är det inte konstigt att det blir så att man har en subjektiva interaktioner. Så att jag vill bara berätta liksom, vi måste också lyfta diskussioner kring vad det innebär att vara moderator, speciellt i sådana här högriskprojekt, alltså i infekterade frågor där det är liksom ett laddat ämne man diskuterar.
Mm.
Did they come out with their pieces after your Instagram post? Is that how the order of, that it went?
Ja, exakt.
Thing and
ja.
Then they...
Och jag var väldigt noggrann, så jag har ingen beef med moderatorn liksom. Alltså mitt problem, det här är liksom jag är statsvetare i grunden, och att agera på ett demokratiskt sätt är ansvarsutkrävande, en grundläggande pelare inom demokratin. Att ställa våra institutioner, våra politiker och våra till ansvars och tvinga dem att bli bättre. Att kritisera dem när de själva brister i sitt värdegrundsarbete. Så behöver vi kritisera dem. Och det är ju det är så det demokratiska samtalet måste se ut. Så det var väldigt viktigt för mig att det handlade om arrangörens ansvar. Inte specifika individer.
Mm. Det är speciellt när du tar upp det här med det demokratiska liksom, så är det bara speciellt att se hur det kan också komma då från andra hållet. Jag såg bara en tweet från en person idag som är liksom, man får kalla en liberal person, som skriver så här, apropå kulturhuset, tänker på mannen med sudanesisk far som beskrev rasismen han utsattes för som barn. Han använde N-ordet men blev tillrättavisad. Återigen, man ser här det här.
Skrev personen N-ordet eller skrev personen ut ordet?
N-ordet. Mm. När ansvarig chef sen fastslår att debatten borde avbrutits, portas i princip en erfarenhet från stans största kulturinstitution. Ska vara tydlig med att jag inte tror att det var tanken. Tvärtemot, kulturchefens uttalande är med all sannolikhet ett uttryck för välvilja, men den blir missriktad eftersom den principiella grund som ett kulturhus finansierat av allmänheten måste vila på samtidigt undergrävs. Det är bara... Här kommer då någon som inte håller med dig men som också använder demokrati argumentet för att säga att den här personen då, när du tillrättade visade honom med din stränga stämma, blev hans erfarenhet osynliggjordes. Mm. Var liksom, när du ser den här, även om du läser sånt här.
Nej, alltså jag gör inte det. Alltså
nej, okej, sorry. Jag matar dig.
Nej, it's all good. Alltså jag har inte läst det. Jag vet, alltså, grejen är den. Jag minns inte hur den här personen... jag minns inte den här historien. Det enda jag kan säga är att jag sa bara så här... det kan väl bara säga N-ordet. Mm. Liksom. That's it. Mm. Det är inte att osynliggöra en tvärtom. Alltså alla som har följt mitt arbete vet att det jag gör, arbetar med att synliggöra rasism och rasistiska strukturer. Mm. Och jag har själv vid flertalet tillfällen, både offentligt och i föreläsningsformat och i andra sammanhang, berättat om erfarenheter av att utsättas för antisvart rasism. Och jag har alltid sagt N-ordet, för att jag vet att om jag säger ordet så vet jag att det kan finnas människor i publiken som kan bli som kan bli liksom må dåligt av det. Mm. De kan må dåligt av det på samma sätt som jag må dåligt av att få höra det på det sättet. Så att de målar upp det som om det här var liksom ett så här antirasistiskt knytkalas. Det var verkligen inte det.
Nej, men det också verkar, jag tycker också att man gör det liksom så onödigt komplicerat. Alltså att, att hans whatever berättelse som den här personen har då står och faller på huruvida man får faktiskt säga ut ordet eller inte. Det gör ju
man
inte
gör sig själv en björn.
Jag kan ju berätta om den värsta liksom tänkbara rasistiska attacken man någonsin har blivit utsatt för, men att man bara säger en ord istället, så storyn är ju densamma liksom. Mm. Men jag tror att, och jag menar, det som du säger, när du sa att du säger en ordet Barakat, för att det kan finnas folk i publiken som tar illa upp. Och jag menar, det kan man ju också säga, att alla svarta reagerar ju inte på samma
verkligen
sätt. Jag och John har haft massa diskussioner, vi har lite olika syn på det där ordet, men för mig så tror jag att en stor del av frustrationen, det ligger just i att det är, den bottnar i att det är så lite begärt.
Mm.
Alltså att säga N-ordet istället för att säga ut hela ordet, det är en sån otroligt liten uppoffring man ber folk att göra. Det är ju som när du var inne på, Lars eller Lasse.
Mm.
Men ändå så har vi så otroligt mycket människor i det här landet som är villiga att dö på den här kullen för att få säga det.
Det är verkligen det där. Och jag är så här, more power to you. Om du vill att det ska stå i din gravsten sen. Hen gjorde sitt allra yttersta för att bevara N-ordet. Och kämpade aktivt mot jämlikhet. Mm. Go for it. Honestly, go for it. Och det är det jag säger. Att mot debattörer, jag har inga liksom starka åsikter. Jag tackar ja till att vara med mot det, för att jag tror på debatt. Jag har inga problem att debattera.
Mm.
Det är inte en issue. Och en annan grej att säga så här. Ett absolut minimum om man nu ska använda laddade ord. För de allra flesta av oss, vi förstår att de är laddade ord. Det gör vi ju. Och poängen är att åtminstone så kan man liksom... Det finns många olika tekniker man kan använda sig av. Man kan, så oftast behöver ju människor någon slags... psykologisk beredskap, eller vad är de kallar ställtid. Ibland behöver man lite ställtid. Om du ska berätta till exempel om erfarenheter, man kan alltid säga typ så här: nu kommer jag berätta om bla bla. Försök känna i rummet, och jag kommer bli tvungen att använda ett rasistiskt ord, men jag gör det inte ett legitimerande syfte. Det finns en rad, jag kommer från akademin, vi använder rasistiska och komplexa begrepp hela tiden, och vi skriver utförligt, och vi skriver ut att vi använder inte det ordet till exempel i legitimerande syfte, eller vi tar avstånd från begreppet, vi sätter inom citationstecken. Det finns så mycket man kan göra för att skapa en trivsam atmosfär. Men om man inte vill, om man slår med näbbar och klor för att få säga ordet, och du bryr dig inte om någonting annat. Hon säger ju det, att där, man har inte rätt att bli skyddad från ord. Samtidigt så säger hon, jag skulle aldrig använda en ordet. Det är låg nivå, ärligt talat. Man kan göra det enkelt för sig, som du sa. Och om vi ska så här, sluta on a positive note, så är det helt enkelt så att det finns tekniker och strategier. Och jag tycker att diskussionen i sig, och det var det jag sa i panelen också, de sa, vad tycker du om Tintin-debatten? Jag bara, det var en missad möjlighet, som så många andra missade möjligheter. Det hade kunnat bli en teachable moment. Kulturiskt hade kunnat sätta igång processer, strategier för att förhålla sig till rasism, sexism, antisemitism och andra typer av destruktiva ideologier, hur de framförs i barnlitteratur och hur vi ska förhålla oss till det. Och även i vuxenlitteratur för den delen. För det här görs hela tiden. Alltså, böcker, ord tas bort, det tas in nya ord, man lägger förord. Netflix brukar skriva någon form av triggervarning. Alla amerikanska poddar säger innan att det kommer användas rasistiska ord, eller det kommer pratas om sexualiserat våld. Yes. Det är liksom kutym att göra det. Så det är inte svårt. Det finns ju etablerade tekniker redan för att kunna förhålla sig på ett sätt som är drivs av empati. Det är
but
det jag vill se mer av.
But what you said, you mentioned a teachable moment. Do you think it was, is there any part of you that thinks that you stay in there could have created a teachable moment for the people in the room as well, instead of leaving?
Grejen är, broder, jag försökte. Alltså, okay. jag gjorde verkligen mitt allra yttersta för att liksom poängtera. Jag vädjade, jag berättade hur det fick mig att känna. Jag bad om att de skulle använda ett annat ord. Jag sökte ögonkontakt med moderaterna. Jag gjorde verkligen allt jag kunde för att låta oss fortsätta diskussionen. Resonemangen i sig är jag bemöter dem. Och det var det jag gjorde. Jag bemötte resonemangen. Men jag gjorde allt jag kunde tills jag var så här. Det är, klockan är 9:20. Jag har en fade.
Go show this thing off.
I'm saying, jag har slösat bort en fade på det här. Jag hade på mig min kavaj, jag luktade gott. Jag var säga, jag förtjänar någonting bättre. Vi förtjänar någonting bättre. Jag vill inte leva det här livet. Alltså. Jag har känt det här länge, det är inte bara den här grejen. Alltså, jag känner jättemycket typ, att så här, jag kan inte leva så här längre. Alltså, nu om jag ska bli lite existentiell. Att verka för antirasism, det är... Alltså, Bell Hooks frågade Cornel West innan hon gick bort. Hon frågade honom, Brother West. Hon bara, is your work sustaining or draining? Och det var så kraftfullt när jag hörde det. Och han sa, it's sustaining. Ja. För mig, it's draining.
Och det kan ju vara sustaining ibland och draining ibland. Och det kan skifta och liksom...
För mig är det liksom så här 90% draining.
Jag fattar. Och det är, dessvärre så har vi ju i Sverige förlorat väldigt många av de antirasistiska rösterna som hördes väldigt högt för ett par år sedan. Har ju tystnat. Antingen självmant att de har valt att tystna, eller att de har blivit tystade för att de lite så här, det är draining och det tär på en att hålla på och snacka om det här och att behöva försvara vissa av de här sakerna hela tiden. Och det är ju, jag tycker det är otroligt synd, för det är en sån dålig timing att många av de här rösterna tystnar samtidigt som vi har en av de största liksom rasistiska vågorna.
Det hänger ihop, på länge. Det är liksom problemet.
Men jag tror att, men jag har sett mycket, alltså vi... Det finns ju också många som jag har sett som påpekar eller försöker mena att det är ingen skillnad på att säga ut ordet och på att säga n-ordet, för att det frammanar alla du planterar ju ändå ordet i ditt huvud när jag säger n-ordet. Jag tror att Louis C.K. har till och med haft något argument kring det här. Men jag tycker också det argumentet, man missar ju liksom poängen, för att säga, för mig i alla fall, att säga n-ordet, den censurerade versionen, det är att visa liksom att man har förståelse för ordets historia, rasistiska historia, och hur det har slängts i ansikten på svarta människor, och att man därför av respekt för de dåliga associationerna som ordet kanske frammanar, väljer att avstå. Liksom, och
att få that's something the moderator could have said.
Men att, ja, precis, till exempel. Yeah. Men att få det att handla då om att säga, nej, jag blir censurerad. Mm. Det handlar om förbud. Det handlar om yttrandefrihet. Yeah. Det är ju inte det det gör. Det handlar ju om att man med minsta möjliga ansträngning kan visa upp lite empati.
Men det visar också hur låg... vilket ord letar efter, alltså hur lite resiliens du har för motargument. De fick ett motargument från mig, de kunde inte heller hantera det.
Jag tycker yttrandefrihetsaspekten är så återigen intressant i allt det här, för att det framställs ju också som att lämna en scen, att det är som att du gick därifrån och slog folk på käften på väg ut. Alltså tekniskt sett, jag kan inte förbjuda dig från att säga ut hela N-ordet. Men jag kan kontrollera mina egna handlingar. Och jag kan välja att inte vilja vara kvar i ett sånt rum där folk använder ut det ordet. Det är väl helt okej. Okay. Mm. Du gör som du vill, jag gör som jag vill.
Mm.
Men det blir som att nej, de blir inte nöjda förrän du ska sitta kvar upp på den där scenen och lyssna när de säger ut N-ordet. Ja. Det är först då man alltså, liksom...
Ja, för mig var det bara så här, I choose my health. Mm. För mig var det så här, jag väljer min hälsa. Jag går härifrån. Och jag tycker också att i efterdyningarna av den här händelsen så har återigen Stina Oskarsson visat liksom flagrant hur lite hon förstår eller vill förstå hur privilegier funkar. Hon går ut och säger, det var inte så att man kom in med ett automatvapen eller det är bara ett ord. Och hon säger också saker som att jag känner mig inte hotad. Jag är så här, du var de facto inte hotad. Du är inte måltavla för rasism. Det är så vita privilegier funkar. Det här är grundläggande. Och det är bara det en sån basal sak. Bara det tycker jag diskvalificerar henne som en moderator för att hantera de här komplexa frågeställningarna. De här frågorna är erkänt svårnavigerade. Ja, de här frågorna är erkänt svårnavigerade. Och då är det viktigt att du har en person på plats som verkligen har kompetens för att kunna navigera dem.
Men vad var det som till slut då? För det här hände i... Du får se till om du måste dra.
Nej, it's all good. Alltså.
Ah, okay. Den här frågan, eller den här grejen hände i lördags, eller hur?
Ja,
och du gick ut med det här i söndags. Mm. Hur gick ditt resonemang däremellan? Vad fick det att så här, okay, jag ska gå ut med det här offentligt istället för att ta det med kulturhuset bara? Alltså, jag är bara intresserad av hur du
Nej, alltså grejen var den. Jag gillar inte att agera affekt. Det är det första igen. Alltså, det är verkligen någonting jag har lärt mig. Det är så här, stanna i dina känslor och liksom försök att bena ut vad som har hänt och hur du känner. Och jag hade liksom så här, när jag gick till berörd ansvarig, jag fick aktivt be om att personen skulle komma dit. Jag fick mer eller mindre be om en ursäkt. Innan dess hade vi alltså... det var via omvägar när den här ursäkten kom till slut. Mm. Och även där så fanns det så här problematiska inslag kring hur... det var så här överfokus på att jag var arg. Att mina känslor recenserades hela tiden. Medan jag var så här... Listen, till slut när jag fick ursäkt så här, jag godtar ursäkten. Men jag vill veta, vad händer mer? Och då fick jag höra att vi ska styra på ett möte. Lalala. Och jag bara så här, det kommer inte hända. Jag har varit med om det här tidigare. Många gånger. Där de har sagt att de ska agera. Jag har haft möten med vd:ar, med kulturchefer, med andra högt uppsatta chefer. Mm. Har haft ett möte, druckit Ramlösa och sen har ingenting hänt. Och jag bara så här, det här är alldeles för viktigt och för stort. För att i slutändan handlar det om det som du var inne på. Att varför är det så att så många av oss tackar nej och så många av oss börjar dra oss undan offentligheten. Och att det är så få av oss som orkar vara kvar och liksom bedriva någon slags antirasism. Och vad jag, för min del så är det så här, jag har ju en pedagogisk inramning dessutom. Jag vill ju liksom dela med mig av den kunskap som jag de facto besitter. Mm. Alltså grattis och varsågod Sverige. Men också jag börjar känna mer och mer att jag orkar inte.
Nej.
Så det var så det gick och jag kände liksom att så här, jag kände också att det här är någonting som människor förtjänar att få veta. Jag vill inte att det ska ske bakom lyckta dörrar, för det här är en alldeles för viktig principiell frågeställning för att vi ska ta ett möte över ett glas Ramlösa.
Ja. Ola Wong, din då panel som också var med i paneldiskussionen, filmade ju dig när du går därifrån, och där har ni lagt upp. Och det med texten att här stormar Barakat G. Han tänkte att det där efternamnet, jag vill inte stå ut ur rummet.
Medan... Microaggression från en broder alltså.
Nej, här stormar Barakat G ut ur rummet medan Stina Oskarsson försöker samtala. Bedöm själv vem som sprider hetsk stämning. Och jag kollade på det här klippet. Det är 1,5 minut. Ni kan kolla på det klippet också. ja, det är, säga vad man vill, men det är otroligt speciellt att beskriva det här som liksom en utstormning och, jag menar, och hetsk stämning. Jag förväntade mig att du skulle flippa fucking bordet här alltså. Och det är bara så här, man ser att du rätt lugnt promenerar ut bara. Så det, och det, då kommer vi till igen det här med medielogiken och att sätt, försöka hitta, när det blir en kontrovers och det blir en debatt kring någonting ja, men som kan bli infekterat. Det känns som att vissa som är jävligt rutinerade, de förstår hur snabbt man måste försöka sätta narrativet till sin fördel.
Det är exakt det handlar om.
Och när du är rätt kort då, efter du hade varit med i, eller du la upp din post på Instagram, mm. så intervjuades hon, Stina Oskarsson, av ETC och av då Riks och gav sin version. Och där gjorde hon en grej som jag tyckte var rätt, för mig var det rätt uppenbart att se vad hon gjorde, för att den är så ändå har blivit så pass vanlig i högerpopulistiska kretsar, alltså att positionera dig då, eller sina motståndare som så här, den här upphöjda, världsfrånvänd akademiker som spydigt mästrade stackars industriarbetare som till och med så lite stapplande stammade fram sina frågor.
Exakt.
Känns det som en... Men då har ju du delvis redan varit inne
ja,
på det.
Ja, liksom, alltså, det är ett otroligt populistiskt sätt att rama in händelsen. Och att också så här, medvetet... klippa bort, redigera bort den vita ilska som fanns i rummet, som den vita vrede, och det här vita vrede, det är white rage, det är liksom ett etablerat forskningskoncept i USA, så att folk bara förstår att det liksom, att den dynamiken försvinner helt och hållet, men också att hon målar upp det som om exakt som du beskriver, att jag är någon slags så här, verklighetsfrånvänd medelklassperson som har jättemycket makt och att jag förtrycker en stackars industriarbetare. Och jag, det är oklart om personen, hur vet hon det? Mm. Det var så han beskrev sig själv. Han sa, jag kommer från industrin. Så antingen så har hon köpt det med hull och hår, eller så känner de varandra. Jag vet inte, det uppstår så många frågeställningar.
Bara för att man kommer från industrin så...
Ja, det finns också, Karin Pettersson inte... skriver också om att det finns någon slags klassförakt i det.
Men det är mycket det här, för de har också, de kallar dig för värdegrundsentreprenör.
Och jag var inte så.
Jag vet inte, det är speciellt vilka ord, kränkteprenör.
Ja, det var lite
fint. Det var inte lika smooth.
Ja, men jag fattar,
varför tror du att de lägger de här epiteten på dig i det här
sammanhanget? Ja, men för det första är det etablerade tankefigurer. För det andra så är det, om man pratar om att jag blir kränkt, så frångår man diskussionen om att det faktiskt sker kränkningar. Mm. Alltså kränkning, det är ju en juridisk term. Man pratar om kränkande särbehandling och det är liksom en del av diskrimineringslagstiftningen. Så att det är viktigt att komma ihåg att de vill gärna få det låta som att det bara är en känsla som vi har och att vi är lättkränkta. Jag skulle argumentera för att vi är svårkränkta. Däremot skulle jag säga att vi är lätta att kränka. Det är liksom det som är grejen. Titta bara hur den stora trumman kommer igång. Det finns etablerade berättelser. Det finns liksom en slags ett rasistiskt bibliotek som man kan hämta näring ifrån och bara aktivera. Och det sa jag när jag hade ett samtal med Aftonbladet till exempel. Jag bara såhär, det jag oroar mig för här och är liksom att jag kommer målas upp oundvikligen som en aggressiv person. Och att det går helt och hållet i linje med the angry black man. Mm. Och jag insisterade på att de inte skulle skriva stormar ut. Och till deras förtjänst så bestämde de sig för att skriva lämnade istället. Mm. För det var det som hände, jag lämnade.
Ja, så,
och man ser
jag,
också i hennes precis. Texter att hon blir radikaliserad i realtid. Nu i sista texten hon skriver så är det att jag liksom använder liknande ord som att jag stormade ut. Jag skrev det. Jag ska också säga att det finns, hon skickade faktiskt en halvmesyr till ursäkt till mig i lördags, by the way. Så hon skrev, ledsen att kvällen slutade som den gjorde. Ha full respekt om du tog illa vid dig. Och jag i så fall insåg detta för sent. Men vill ändå tacka för din insats och hoppas vi får tillfälle att framöver se det under lugna former. Och att du trots allt får en bra kväll. Stina.
Mm. Så det här var lördags direkt efter då?
Så det här är...
That was before your video?
Ja. Så det här before är... Här tycker jag att alltså, det är absolut inte en renodlad ursäkt. Men det finns ju inslag av liksom erkännande att hon agerade på ett sätt som inte var schysst eller okej eller i linje med hur man ska förhålla sig som moderator. Bara för att
visa some empathy liksom att det här, is in there too. Va? Feels like there's some empathy in there.
Ja,
well.
Alltså det finns åtminstone inslag av empati. Yeah. Jag håller med. Så någonting har hänt efter att jag postade. Och jag var väldigt noggrann med att det här handlar inte om mig. Och det är inte ett individuellt problem. Det är ett institutionellt problem. Mm. Jag vill ha diskussionen med Kulturhuset Stadsteatern. Jag vill ha diskussionen om Kulturhuset Stadsteatern och våra skattefinansierade institutioner. Mm. Det är det jag vill att diskussionen ska handla om på principiell nivå.
Mm.
Och det tycker jag att vi har lyckats få. Om än att den har tagit...
lite omvägar.
Lite omvägar. För nu försöker de också måla upp kulturhuset som en feg kulturinstitution. Mm. De har ingen ryggrad och det ena och det andra.
Ja, så. Men det knyter ju an till det vi var inne på tidigare med yttrandefrihetsfrågan. Yeah. Alltså yeah. Att de har på något sätt böjt... Alltså, du blir utmålad som en extremist som absolut. Inte kan klara av att höra liksom N-ordet. Och de böjer sig, hela institutionen böjer sig för din kränkthet. Det är ungefär så man...
Ja, exakt. Liksom.
Men oavsett vad man landar i, så här, igen, för alla som inte var där så är det ju svårt att känna av en stämning i rummet. Det finns massa olika versioner. Jag tycker så här, oavsett vad man landar i den enskilda händelsen så kan man ju lätt se att den händelsen och skriverierna om den har öppnat upp för en lavin av rasism. Alltså, N-ordet trendade på Twitter och jag bara så, uff, ska man...
wow.
Ska jag läsa det här eller? Kommer det vara bra stämning bakom den här liksom, hashtaggen? Och jag läste den och det är bara så här, yikes. Det är liksom, svämmar över av grova påhopp. Det är liksom förminskanden, det är N-ordsjävlar hit och dit och folk ska ta bananbåtar hem.
Are they writing N-ord?
Alltså... En del riktat mot dig, men mycket riktat till bara svarta in general. Liksom,
are they writing, when you said what trended, with N ord or the word?
N ordet, alltså the censored version.
Okay,
trendade.
Okay.
Men sen så oftast då följt av att man skriver ut det på riktigt och jag vill använda det. Jag kommer aldrig sluta använda det riktiga ordet och så vidare. Och jag menar, så här är det jag har sett, men jag menar, jag antar att dina DMs och din, det har inte varit trevligt där, eller?
Nej, mail, DM, alltså, det är jättemycket. Mm. Och jag ska bara säga liksom att ibland när jag är ute och föreläser så brukar jag frikostigt dela med mig av mina egna diskriminerande föreställningar, beteenden och handlingar. Ni har hört det, jag har ju också gjort det på TV4 och SVT pratat om. Mm. Liksom när jag har bidragit till att upprätthålla sexistiska strukturer, både i termer av ord och begrepp men också i mina handlingar. Och när jag gör det så försöker jag alltid vara noggrann med att jag distanserar mig från beteendet. Jag ser inte att beteendet är bra. Ibland berättar jag till exempel om att det var någon gång på Södermalm när jag fångade mig själv mitt i en homofobisk tanke. Jag såg två män kyssas i ett café och jag minns att jag reagerade negativt, intuitivt. Jag minns att jag tänkte negativa tankar, typ så här, varför sitter de och kyssar varandra här? För? Så hade jag såklart aldrig reagerat på när det hade varit ett heteronormativt par. Mm. Och när jag berättar det här så är jag väldigt noggrann med att säga så här, jag ska berätta om en homofobisk tanke som jag en gång hade. Jag liksom ger publiken ställtid och möjligheten att få arbeta upp sitt psykologiska beredskap. Jag liksom beskriver tydligt att jag kommer att säga någonting som potentiellt kan skapa negativa känslor hos dig. Och det är inte min mening. Det är inte det jag vill. Tvärtom så vill jag rannsaka och berätta om hur homofobi kan internaliseras. Och hur det kan ta sig uttryck. Det går att göra det. Det går att ha, är det någonting jag gör i min vardag så är det att prata om svårhanterliga, komplexa, högkänsliga, kulturellt explosiva frågor. Det är bokstavligen det jag gör. Det är därför människor anlitar mig. Så jag har jättemånga sådana här konversationer. Och det är inte svårt att prata om rasism utan att behöva säga N-ordet. Jag har inte fattat att jag behöver sitta här och argumentera för det. Det är det jag menade med mindfuck som Stina har gjort en stor poäng av i SvD. Det är en mindfuck. Det är så här, händer det här?
Ja, men för mig så understryker ju mycket av det här bara så här, hur lite som har hänt i den här frågan. Alltså, jag hittade en gammal text som jag skrev 2010. Var den publicerad och där jag redan då beskrev det som att jag upplevde att det kändes som att i Sverige så N-ords, och den texten skrev jag apropå, det hade blivit någon skandal om att typ SJ, de sålde på något tåg så hade det varit så här N-ordsbollar liksom.
Mm.
Och det hade lett till den här diskussionen och redan då kände jag here we go again.
Mm.
Och jag beskrev det som att det är som att någon trycker på reset-knappen med jämna mellanrum här i Sverige, att var femte eller var tionde år
kåken.
Då ska, ja, men till exempel, då ska vi rulla tillbaks bandet till ruta ett och diskutera återigen från början, men är det så fel att säga N-ordet? Mm. Och det är ju otroligt uttröttande. Och Sverige känns ju så fullkomligt bakom här.
Alltså, och jag upplever att det har intensifierats. Mm. Alltså, i mina, alltså, jag hade ju den här händelsen i Växjö för några månader sedan också. Där jag, det här är alltså, på 6 månader har jag blivit tvungen att avbryta offentliga framträdanden 2 gånger.
Mm.
Och jag tror att det är en kombination av att jag... det är för mycket. Alltså det här N-ordet är bara toppen av isberget. Alltså om ni bara visste hur många rasistiska idéer som jag blir tvungen att parera i mina föreläsningar, i mina workshops. Alltså så här etablerade idéer om typ så kallade invandrare och folk vill diskutera brott och kriminalitet. Alltså den här diskursen, att den har liksom satt sig hos så här gemene person. Och att jag måste alltid, och jag tar det som en del av mitt jobb. Jag tar det som att det är en del av pedagogiken. Men jag tycker också att det är viktigt att kunna säga vi behöver ha grundläggande respekt för varandra.
Mm.
Vi behöver inte, din poäng kommer att komma igenom i all önskad tydlighet utan att du behöver säga ordet.
Nej, men Sverige känns ju som sagt bakom, och jag menar problem med rasism finns ju över hela världen, men det känns som att i resten av västvärlden så har man, åtminstone den här delen är lite avklarad, alltså den här delen av diskussionen kring N-ordet, alltså i USA kring liksom the N-word där, så är det ju inte någon med någon, som kan framstå som någon form av seriös person som skulle argumentera för att jo, men vi ska visst använda det här ordet.
Yeah.
Och jag menar, man behöver inte alltid titta på USA, det är samma sak i England eller det är liksom Holland eller i andra länder, det känns bara mer...
Det är en global norm.
Vi har kommit längre, medan här så står vi kvar och stampar och... Alltså, en grej som frustrerar mig otroligt mycket är att vi varje gång det här kommer upp så börjar cirkulera vissa myter kring det här ordet i Sverige, den svenska varianten. En av dem är att i Sverige så har vi liksom ingen historia av att det här ordet har en negativ klang. Och det är bara helt enkelt inte sant.
Helt enkelt inte sant.
Disrespectful to the people that have...
Men det så kan man kolla på alla vi då som har vuxit upp i det här landet, som har blivit kallade för N-ordet, och inte då som så här en trevlig grej, utan som en så här förolämpning, din jävla N-ord liksom.
Mm.
Vi vet ju personligen att det är intressant, men man kan också kolla rent bara i forskningen. Alltså när jag skrev min bok och jag satt i timmar i liksom tidningsarkiven och läste gamla tidningsartiklar, kom över artiklarna om när Sverige till exempel hade människoutställningar. Mm. Man hade flugit hit senegaleser och ställde ut dem som liksom djur på zon i Gröna Lund. När tidningarna kom dit och skrev om de här människorna och de använde N-ordet. Läser man de här artiklarna, man ser att det inte är neutralt. De pratar om liksom N-ordsdoften och man står ut med den, så kan det vara okej att kolla. Det är inte neutralt beskrivet.
Precis.
Det finns också väldigt mycket reseskildringar från svenskar som var i Afrika av olika anledningar på slutet av 1800-talet, början på 1900-talet. Och hur de skriver om att i den här byn var full av krälande N-ordsungar. Det är liksom inte, återigen, det är inte neutralt beskrivet. Man märker redan då, 1800-talet, så använde man N-ordet på ett avfärdande negativt sätt.
Rasistiskt,
kolonialt sätt. Alltså att påstå att det här, som de ofta försöker göra då, att nej, men det här har varit helt neutralt fram tills att ni svarta började gnälla på 90-talet. Ja, det är så de försöker säga. Exakt, och det är bara intressant.
Ja, verkligen.
En annan...
Det finns jättemycket forskning om det här. Det är bara, för den motiverade så är det bara att gå och söka upp det.
En annan grej som jag också frustrerar mig på så jävla mycket, det är alltså det, nu, bara nu i den här senaste dagen när jag har sett så här gamla klassiker som att så här, vadå, svarta amerikaner säger ju liksom the N-word i rapplåtar. Eller N-ordet kommer från spanskans negro. Det betyder bara svart. Och man, ja, på spanska ja. Men inte på svenska. Ja. Liksom, John, dina kläder, vad har du för färg på din tröja idag? Jo, N-ordet. Nej, det är ingen som säger så. Vad har du för färg på din bil? Jo, jag har en N-ordsbil. What are you talking about? Självklart så är det inte så vi använder det i Sverige. Men så att liksom...
Och där tror jag så, antingen säger man djupt okunnig eller djupt ohederlig.
Ja,
man ska vara helt ärlig.
Ja, och jag tror lite som jag tror du sa tidigare, det här med så här, du hade något ord för det. Jag förstod inte ordet för det var så akademiskt. Nej, men du hade något...
Jag missade, jag är så har mycket anspänning.
Du hade något ord, helt... informativt, whatever, okunskap. Och
informerat eller... ointresse.
Ja, okej. Okay. Och det är mer och mer så känner jag ju så. För att liksom, vi befinner oss inte på 80-talet längre eller början på 90-talet. Man kan inte längre skylla på att man inte vet om det här. Vi har just, det har skrivit som sagt kopiösa mängder om det här i Sverige, ur en svensk kontext, och om liksom ordets historia, varför det inte ska användas, så jag tycker inte folk kan skylla på att de inte vet. Jag tycker att det mer och mer bara handlar om att de bryr sig inte, den här lilla empatin som man vill att folk ska visa, de har inte den och de skiter i.
De tycker att man inte borde ta åt sig.
Ja.
Och det ser jag igen så här, man kan inte leva livet så. Man måste också förhålla sig till sociologiska sanningar.
Mm.
Hur är det de facto? Och förut kom jag ihåg att vi brukade säga så här, om det verkligen är så att du känner dig så trygg med det här ordet, åk till Bronx!
Mm.
Åk till Bronx! Och så ser du det.
Det räcker med att komma till vissa...
What's the name is from there though?
Va?
Jennifer Lopez might come in and save the day.
But you know what I mean?
Nej, alltså, men absolut. Det är så jag känner mer och mer. Alltså, jag känner också mer och mer att så här, jag är färdig med att liksom appellera till folks empati i den här frågan. För jag tycker att, självklart, jag menar, nu pratar vi i generella termer. Det finns ju många som i Sverige som har koll på den här frågan och som aldrig använder ordet och som förstår varför. Men... Jag ser, samtidigt så finns det ju ett stort segment av Sverige som bara skiter i.
Ja.
Och jag är bara så här, jag svarar på det här med ilska snarare än,
ja, ja.
Än att be om empati eller att känna mig ledsen numera. Mm. Jag förstår, alltså det är ju, alla är olika. Men jag känner bara så här, okej, okay, du vill säga det, du vill dö på kullen för att säga det. Säg det, och sen så tar du konsekvenserna av att säga det.
Ja.
Så kan vi ha det också.
Exakt.
Yeah man, start punching people in the face is what we're saying.
Ja. Och också så här, argumentet som ofta för fram, det är så här, i samma andetag som man slåss med näbbar och klor, alltså för sitt liv, så säger man det är bara ett ord.
Mm.
Men om det är bara ett ord, varför är det så viktigt för dig att få säga det?
Nej, det går, jag kan inte
alltså,
förstå
det. Det finns en sån så här inbyggd paradox i det här. Varför är det så viktigt? Om du tycker att det här är meningslösa symbolfrågor, varför är du här? Varför är du så aktiverad?
Ja,
varför är du så arg? Varför skriver du debattartiklar? Och varför, varför är du så pressed om det inte är viktigt?
Mm. Nej, jag uppfattar det ganska mycket som att du verkar nästan skina igenom en liten form av avundsjuka på något skevt och skruvat sätt. Som att så här, jaha, varför ska det bara vara n-ordet som är det här magiska ordet som ingen får säga? Mm. Varför ska ni ha det här ordet som liksom ni kan använda som någon form av sköld?
Ja, ja,
och man
ja.
Bara, jo fast det är inte ni som blir kallade för det här ordet. Right. Alltså det finns, då bortser man ju från hela liksom den svarta historien.
Ja.
Och igen, återigen, historien bakom det här jävla ordet.
Alltså jag hade en vit lärare som kom till mig förra veckan. Och det här är symptomatiskt. Men frågan var bokstavligen så här. Barnen säger det till varandra. Varför får inte jag säga det? Alltså jag visste inte vad jag skulle säga. Jag baxnade bara. Jag blev bara så här. Jag bara kände så här. Jag vill bara hem. Alltså. Jag bara, alltså, det är den känslan snarare än storma ut. Eller, jag ville bara så här. Jag bara sa så här. Jag ska hem. Jag bara vill inte vara här.
Nej men det är tröttsamhet är att liksom.
Säga att alla frågor som fanns, diskussionsfrågorna, besvarades. Jag besvarade dem efter min bästa förmåga. Jag var överpedagogisk, jag var drog resonemang. Jag förklarade att det inte bara är ordet, jag förklarade att det rasistiska är berättelsen. Och just det, Stina sa vid något tillfälle, så här, det är väl ingen som tycker att Astrid Lindgren är rasist. Eller ingen kan tycka att Astrid Lindgren är rasist. Och då sa jag så här... Jag tror inte att det är någon som riktigt har sagt det. För vi som diskuterar rasism, vi diskuterar inte rasism på individnivå på det sättet. Däremot så är det alldeles uppenbart så att den här berättelsen liksom hade rasistiska inslag.
Mm.
Det finns en rasistisk berättelse där som vi behöver förstå. Och det är ett utmärkt tillfälle. Ta den här boken och pedagogiskt diskutera. På samma sätt som vi har genuspedagogik så ska vi ha någon form av hudfärgspedagogik och prata med barnen om att det förekommer rasism. Det är ju ett perfekt tillfälle att synliggöra och problematisera rasistiska idéer. Hur de sätter sig i vår litteratur, i media, i vårt dagliga språkbruk. Och också förstå att det finns en koppling mellan de här berättelserna. Och jag sa också, apropå Tintin, så här, det är här allmänt känt att Tintin i Kongo var liksom mer eller mindre beställningsprojekt. Liksom. Alltså, de här berättelserna legitimerade kolonialismen. Alltså den här typen av rasistisk retorik legitimerar rasistisk praktik.
Ja,
och förstår man inte det här som moderator, då är man inte lämpad för att hantera den här svåra frågan.
Det påminner mig om när jag gick på min journalistutbildning och vi diskuterade gamla, liksom, läste gamla referat och nyhetsartiklar. Och det var någon artikel som handlade om Ingemar Johansson när han körde sin tungviktsboxningsmatch mot Floyd Patterson. Och hur då den svenska liksom, journalisten hade beskrivit matchen och beskrivit Floyd Patterson. Och det som matchen, det är så skevt att läsa det där, för att det är ju en dels på ett sportreferat. Och liksom, som så är den väl, var den väl bra skriven. Men varje gång Floyd Patterson beskrevs, då var det väldigt mycket fokus på liksom hans breda näs och stora läpparna. Och det var bara så här, du vet. Och då, jag kommer ihåg att vi i den här diskussionen, det är bara som att så här, fast det är ju uppenbart att den här personen som har skrivit texten är liksom formad av sin rasisttiden den levde i. Och att det var en rasistisk tid. Men då kom det lite så här som att, men på samma sätt som att vadå, Astrid Lindgren var väl inte rasism. Nej, men det är inte det. Jag säger inte att författaren i sig, det är inte det som är min poäng.
Det,
det här var
intressant.
Liksom en brinnande rasist här. Jag skiter väl i vad den personen tyckte i sitt hjärta. Jaja. Jag säger bara att uppenbarligen är ju språket här format av en viss tid. Det ser vi ju i hur de beskriver den här svarta personen.
Ja, exakt.
John, jag är lite nyfiken. Du som har bott här nu i hur många år? 10 år.
That's it?
Eleven.
Du har hunnit mycket
11.
På 11 år alltså.
Yeah,
en driftig brodare, det var det.
Hey, still a man.
Ja, exakt.
Vad ser, hur ser du på den här? Här? Du har ändå varit med nu, apropå det jag snackade om, att diskussionen resettas med jämna mellanrum. Har du någon slags utifrån perspektiv på allt det här, om hur den här frågan diskuteras i Sverige? Liksom?
I mean, it does seem infantile, if that's a good word for it. Like it needs to progress. It's the same as it's been since I've been here, pretty much. Like you said, the reset button, that makes so much sense, because it feels like it's reset. I've seen the twice since I've been here, the end ball thing. But I think it's an easier discussion to have here, because you don't have anything murking up the water as we do in America with us taking over, appropriating the word for ourselves.
Nah.
So that makes it a lot harder in America. And you can almost understand the jealousy from people who might indulge in rap music being like, why can't I say it the way they say it? Because it's a term of endearment. It's a black and white thing here. It seems so simple of a word to remove from the lexicon or not use. You know what I mean?
Opposites, not but, use.
Yeah, because there's no slang to it. Like, there's no way to look at it as a term of endearment, but we have it as a term of endearment. So it just seems so simple to me. Like, oh, when they say that, they're just, it's a hateful thing.
Yeah.
Say it
like
if somebody says it to me as a term of endearment here, black people, then they say it in the American way.
Opposite.
There's no way to mix it up.
Yeah. And we don't really have, we haven't en sån motsvarighet på svenska.
Right. Exactly. So it just makes it an easier thing. To me, it's like kind of dumb to have this, why can't I say it?
Och den här avundsjuka grejen är intressant. Man kan alltid svara så här, men är du också avundsjuk på hatbrott?
Exakt, det är det.
Yeah, I know, right?
Och rasprofilering.
You want to run from the police?
Ja, exakt.
You want to get not allowed in the club too?
Yeah. Du, welcome. Baraka, du kom ut förra året med din bok, får man säga svart. Vad ville du liksom...
Den borde heta Thomas N-ordet.
Yeah,
efterhand inser att jag fokuserade på fel fråga.
Vad ville du uppnå med den boken?
Nej, alltså grejen, kort om det, bara att jag ser liksom en begreppsfattigdom i Sverige, och målet med boken är att utrusta läsaren med terminologiska verktyg för att konceptualisera och synliggöra hudfärgsbaserad diskriminering. För att kunna prata om ras som social konstruktion på ett icke-rasistiskt sätt, och i bästa fall på ett antirasistiskt sätt, för att kunna se och synliggöra rasistiska strukturer.
Känns som att det är lite behov av det.
Som sagt, nästa bok kommer jag säga, får man säga N-ordet.
Jag fattar att det här har varit några liksom extremt jobbiga och stressiga dagar för dig. Vad hoppas du ändå att allt det här ska leda till eller landa i?
Nej, alltså för mig är det viktigt att liksom, att min sikt inte skyms. Och jag har en konstruktiv dialog med Kulturhuset Stadsteatern. Nu har jag också blivit kontaktad av politiker som är intresserade av att ta ett samtal för att skapa bättre förutsättningar för människor som är som icke-vita att delta i den offentliga arenan på lika villkor. Så jag känner mig hoppfull inför det. Det är i slutändan det viktigaste. Sen att jag liksom är utsatt för en så här smutskastningskampanj, it comes with the territory. Alltså jag känner mig grundad, jag vet vem jag är. Jag känner också väldigt mycket kärlek, så att jag känner mig verkligen inte ensam. Nej. Så att jag ska också rikta ut ett stort, jag vet inte om tack är rätt ord, men alltså, det är många människor senaste dygnen som också har fått mig att förstå att jag är inte ensam i det. Men det är många gånger när jag är ute och föreläser, jag känner mig fruktansvärt ensam. Alltså det är när jag är i Växjö eller Mjölby Alltså jag har bestämt mig att jag kan inte leva ett sånt liv.
Nej.
Så jag håller på att liksom se över många saker och försöker ta fram liksom andra typer av samtal med uppdragsgivare för att liksom ställa lite krav på att de tar sin beskärda del av ansvaret. Jag ska inte behöva utbilda i rasism och bli utsatt för rasism. Det här är långt ifrån sista gången. Det här är långt ifrån första gången det händer. Alltså det här händer mig hela tiden. Jag har valt att inte prata om det. Jag har absorberat det här. Jag har internaliserat det. Och jag har tänkt att nej, men det är inom ramarna. Det är inte det. Det är inte okej. Och det är utmattande. Alltså det gör också att min prestation försämras. Det gör att jag gör ett sämre jobb. Eftersom jag måste komma dit och parera rasistiska diskussioner. Jag måste förhålla mig till rasistiska premisser. Jag måste bemöta liksom tydliga stereotyper. Och nu är det uppdragsgivare och arrangörer måste ta ett större ansvar i det och skapa processer som är de facto inkluderande.
De är bara så här, okej, du kommer hit och du ska hjälpa oss att bli av med liksom vårt rasistiska språkbruk, men innan du gör det, ta lite rasism först. Bara så här, on the way.
On the way.
Ja, exakt.
Precis, to go.
Så ja, det är viktigt att vi inte missar målet här och att lägga diskussionen på en principiell nivå. Och jag tänker inte låta mig derailas av det här som Stina och de andra håller på med. Det är inte intressant. Däremot så är det viktigt för mig att försvara mig mot den här bilden som håller på, det här narrativet som håller på, som har etablerats, där jag utmålas som en skurk och som där det finns tydliga inslag av en rasifierad beskrivning.
Mm.
Och jag vet liksom inte, det är svårt att veta apropå det här med rasism. Det är antingen så det är lika plausibelt att Stina som driver den här idén, att hon har tolkat mig utifrån ett rasifierat filter, eller att hon sätter den här, hon är ändå dramaturg, eller att hon sätter den här berättelsen med flit, att det är mycket mer malicious. Jag vet inte, så jag kan bara spekulera i det, men det faktum är att det är det som håller på att hända, och jag kommer alltid försvara mig och oss som utsätts för rasism mot rasism. Men jag måste vi måste gemensamt hitta hälsosammare ramar för att kunna ha de här konversationerna.
Och jag tycker att alla som har lyssnat på det här, eller som liksom, lyssnat på delar eller hela av det, och som vissa kan jag tänka mig håller med dig, det kanske finns några som tycker fortfarande håller fast för att jag tycker det där var överdrivet eller whatever, kolla också på reaktionerna efter och säg vad det säger om vårt land.
Verkligen.
Liksom en person som väljer att så här, jag vill bara gå ut, jag vill inte vara med i den här diskussionen längre, punkt slut. Vad får en sån person, om den är svart, stå ut med, liksom, då, och är det rimligt? Det tycker jag många ska fråga sig, inte minst då dina kollegor, for lack of a better word, alltså, som var med dig i det här sammanhanget, liksom, att det här är ju dörren man också hjälper till att öppna upp när man då vill lägga de här stämplarna på dig och utmåla dig som the angry black elitist, liksom.
Jag önskar att jag var en maktperson.
Då öppnar de också upp dörrarna för den här otroliga drevet som har varit mot dig de senaste dagarna.
Och jag ska bara säga, on a personal note, jag har lovat mig själv det här året att inte längre stå ut. Alltså det gäller psykisk ohälsa, det gäller, och en stor del av min psykisk ohälsa är kopplad till att jag befinner mig i de här rummen. Och hur fruktansvärt ensamt det är. Jag har lovat mig själv att sluta stå ut, att säga ifrån, markera tydligare och sluta tolerera den här typen av miljöer som jag tvingas befinna mig i. Och jag kan inte ensam dra det lasset, alltså, utan arrangören, uppdragsgivaren måste börja ta sitt ansvar så som det står i deras principiella deklarationer, så som det står på deras policydokument. Det står klart och tydligt, vi ska agera på ett sätt som inte främjar rasism, vi ska stå upp för människors lika värde. Okej, det är dags att börja leva upp till det här nu. Jag kan inte göra det själv, det är fullkomligt befängt, alltså, att jag ska ditbjuden för att föreläsa eller hålla en workshop om rasism och ska också bli utsatt för rasism. Mm. Och att bli utsatt för rasism, det sker på en mängd olika sätt, och den person som har minsta lilla som är minsta lilla påläst kring hur rasistiska ideologier tar sig uttryck i praktiken ska förstå det här. Vi ska också kunna kräva det av moderatorer, att om de ska facilitera ett samtal om rasism, att de ska ha grundläggande förståelse för hur rasism tar sig uttryck. Det är ett minimum.
Mm. John, har du något du vill tillägga? Eller har du någonting du vill tillägga, Barakat, innan vi...
Nej, alltså, du ska aldrig fråga mig det.
Nej, nej.
Jag kan alltid tillägga grejer. Alltså,
I was gonna say, last time I saw you was actually you came through the Swash Color stand-up.
I did.
So, yeah, good.
It was
great,
for, man.
Thanks for coming through. Yeah, thank you. You're welcome next time,
yeah,
too, man.
I need that. I need that shit, man.
Yeah, come get some laughs, man.
Jag behöver lite humor i mitt liv, detta fast det. Jag är, alltså... Jag har hängt med mig, bro.
Yeah, alltså, yes, yes.
This is not me. Alltså, du vet, rasismen håller på att ta koll på min glädje. Alltså.
Yeah, yeah, yeah. We'll come through and laugh as far as
yeah,
can stand
up. Skratta, the next yeah, one is, I'll be there.
It's May 31st. I'm gonna send you some tickets.
I got you.
And it's gonna definitely be a trick room.
Okay, bro. Fair enough.
We got you.
Så det är en lätt kränkt person som jag behöver veta det för.
Yeah, I'll let you know in the beginning. I might say the N-word.
Whoa!
I'll let y'all know.
Damn!
I'm gonna say the American version though, so we'll be all right.
Jag blir triggad redan nu.
I'm warning you.
Jag kommer lämna rummet innan jag kommer in. Vi ser framför oss en ny skandal utspela sig.
I got you. Okay, I got you.
Tack för att du fick komma, uppskattar
det. Och tack att ni lyssnade. Vi hörs snart igen, okej?
Okay? Yeah. Peace.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.